Du lyssnar på Ångestpodden, avsnitt 262.
Yes.
Av den här, och nu är jag ödmjuk Sofie, men briljanta podden.
Okej, ja,
med all ödmjukhet.
Ja, absolut. Jag håller med.
Ja, bra.
Ja, hur mår du?
Jag har ont i kroppen.
Mm. För att?
Nej, men jag var på massage igår. Mm. Nej, men alltså, och också en sån här speciell massage som ska hjälpa mot min spänningshuvudvärk. Jag kommer utvärdera den lite längre fram, kan man säga.
Mm.
Och nu känns det som att jag har blåmärken, alltså everywhere.
Ja.
I wanna be with you everywhere.
Jag var faktiskt också på massage i helgen.
Hur mår du?
Nej, men jag var ju också på massage i helgen. Mm. Och ja, men det var gött. Jag hade liksom ont på ställen jag inte visste att jag hade ont på. Och inte ont på ställen där jag trodde att jag skulle. Du vet, hon bara, vad ska jag fokusera idag? Och jag bara, ja du vet det, den här vanliga vid axlarna och ländryggen. Du vet så här, nej, min rygg var hur bra som helst. Det var ju mina ben där jag hade liksom, ja, det gjorde jävligt ont. Men jag blev också glad för att hon sa att jag hade väldigt bra blodcirkulation. Och det var väl den bästa komplimangen jag fick förra veckan, tror jag.
Ja. Men det, jag vill inte veta om det. Jag vill veta om du hade någon så här jävla ångest.
För att du
söndag.
Vet att jag hade det.
Ja, men vad, alltså, jag menar, jag vill veta mer om den.
Ja. Jo, jag hade mycket ångest i söndags. Eller alltså, jag har det. Nej, nu har det mer övergått i en så här irritation på mig själv typ. För jag tänkte väldigt mycket i söndags, vad är det jag har ångest för? Alltså, du vet, när man har sån ångest som man ändå känner så här. Någonstans vet jag nog varför jag har det, men jag kan liksom inte komma fram till riktigt vad det är. Och det är ju okej att ha den ångesten som man inte vet varför man har, och bara ha den liksom. Men ibland kan jag tycka att det är liksom skönt att ändå så här, det kommer ju ofta fram när man sitter och pratar med någon. Och så satt jag då med vår bästa kompis Jossan och pratade om det här och bara, men jag har haft en jävla pissdag idag liksom. Jo, för när jag kom till henne hade jag verkligen fixat mig, trots att vi skulle ha så här, du vet, söndagsmys. Och hon bara, gud vad fin du var liksom. Jag bara, ja, det var för att jag försökte rädda den här situationen som är jag. Du vet, när man bara känner så här, nej, men jag får fixa mig idag, gå lite på stan och bara försöka tänka på annat typ. Men jag kände när jag satt på bussen in till stan, jag hör inte hemma här. Jag kände, vad vill jag med mitt liv egentligen? Jag har ingen aning. Varför känner jag mig inte tillfredsställd fastän jag har precis det livet jag vill ha? Jag vet inte. Alltså, du vet, så här, det var bara massa frågor liksom. Men jag kom väl egentligen inte fram till någonting mer än att jag kände i söndag så här, fan vad man vissa dagar måste få ha de dagarna när man vältrar sig i sin ångest. Alltså, för jag kände typ så här. Alltså, du vet, när man har den ångesten som bara sitter runt halsen typ som ett strypgrepp och bara så här, trycker någon lite hårdare nu så kommer jag börja lipa. Men samtidigt så vill jag verkligen gråta, men jag har ju så svårt för det. Alltså, det går liksom inte. Så jag går bara runt och är så här pylig typ. Men så kände jag så här bara, för först när jag vaknade på morgonen och kände att det var en sån dag, så kände jag så här, okej, nu måste jag göra saker för att jag inte ska ha den här ångesten idag. Och sen bara kände jag, varför då? Kan jag inte bara få ha en sån här pissdag och låta det vara det också? Så bara såg jag en annan kompis som skrev igår på sin Instagram att hon hade en liknande dag, som hon skrev precis så som jag hade känt i söndags. Så skrev jag till henne och bara så här, alltså, så här, skynda inte ifrån den här dagen och bara så här, gud, jag måste göra någonting för att slippa känna det här. Utan bara vara i skiten. Alltså, jag tror man måste få vara lite självömkande ibland. För det är så man kan känna så här. Jag försökte typ skriva ner någonting som jag kände och skrev bara så här, självömkan var liksom titel på allt jag skrev typ. Men jag tycker på något sätt att det ska vara okej att få vara i det också. Jag tycker det läggs så mycket fokus på så här ska du göra för att inte må dåligt, eller så här ska du göra för att inte stressa för framtiden och bla bla bla. Det är inte bra om man är i den här ångesten hela tiden. Och så här, det är bra att ha någon att prata med. Och så, jag kände bara så här, nej, nu får jag bara ha en sån dag när jag vältrar mig i detta. Låt mig. Låt mig och min ångest vara.
Men det var inte så här liksom att du kände typ att, alltså, jag vet inte. Alltså, kunde du liksom känna att du exakt visste vad det var? Eller var frustrationen också att du inte visste?
Ja, det var nog mer att jag inte visste. Alltså, det var så mycket, tror jag. Alltså, när jag satt och pratade med Jossan så bara, jag känner typ så här. Alltså, du vet, Det var ju mer bara, det är liksom inte så konkreta saker, utan ibland bara mår man lite skit. Mm. Alla kan må piss, alltså lite så typ. Ja, alltså du vet, man, om man sitter där liksom då, det är söndag, jag kände mig kanske lite ensam, lite orolig för att jag ska känna mig jätteensam i framtiden. Alltså framtiden är ju ett skrämmande moment. Det kommer det nog alltid vara i mitt liv.
Men kan du, men du menar att du har de här dagarna sällan?
Ja, så som det var i söndags har jag ändå relativt sällan.
Okay.
Men sen kan jag ju ändå, eftersom det var så mycket i söndags, det är onsdag nu när vi spelar in det här, så är jag ju fortfarande, jag har ju inte lämnat allt det. Nej. Men det är ju inte så liksom konkret och starkt som det var i söndags. Men det kanske också var för att jag satt hemma i vår lägenhet ensam. Det fanns liksom inga, ingenting som distraherade den.
Nej, jag vet. Men kan du inte, alltså jag tycker ändå att den ångesten du beskriver nu, alltså nu var den väldigt stark i söndags, men jag tycker ändå att du beskriver den mycket. Alltså du beskriver den ofta för mig.
Ja. Men det är väl att jag är, jag vet inte, det känns som att jag är i en ålder nu där det känns som, jag vet ju med att det är en känsla som inte är sann. Alltså jag försöker ju hela tiden tänka på vad till exempel Johannes Hansen sa till oss när han gästade oss, och bara så här, alla känner så. Och jag bara, aha. Alltså du vet, jag blev liksom chockad av det. Man bara, nej, det är inget chockerande. Det är så det är. Men så här, alltså man tror att alla andra har som benkoll på vad de ska någonstans, vilken riktning de går mot, vad de vill med livet, är liksom lugna i vad de är i sina relationer, liksom oavsett om de är singlar eller i en liksom parrelation. Det kan ju vara vänskapsrelationer med eller relationer till sin familj och sådär. Alltså det är liksom, ja, det är allt möjligt. Men det är nog framtiden, alltså den är skrämmande. Alltså på något sätt, som jag sa för några avsnitt sedan, den finns inte i min värld, för jag vill typ inte att den ska finnas. Men då när jag har de här, den här ångesten, är det ju att det sköljer över mig, bara så här, du kan inte ducka det liksom.
Men vad, tänker du inte, alltså jag återkommer ju till det hela tiden, men det är ju för att jag tror att alla människor behöver det liksom. Men tänker du fortfarande inte att du ska gå i terapi?
Jo, i söndags gjorde jag det. Verkligen.
Men
jag vet inte, alltså det är så svårt att bara ta tag i det. Alltså jag såg någon på Twitter som hade skrivit så här bara, och hon var typ ändå sjuksköterska. Hon hade skrivit bara, hon blev liksom inretweetad i mitt flöde, så tyvärr kan jag inte, jag vet inte vad hon hette, jag kommer inte ihåg. Jag kommer förmodligen att hitta henne igen. Men hon hade skrivit så här bara, jag har bett en kompis nu boka in en terapeuttid till mig, för att jag hittar alltid på anledningar till att inte hinna göra det själv. Alltså något annat kommer emellan liksom. Så varsågod.
Ja, du menar, för jag kommer ju ha gjort det till nästa gång i så fall.
Ja, det kan jag göra i sådana fall. För jag kommer inte göra det.
Nej.
Det, alltså det...
Men alltså där blir jag, där är jag Johannes Hansen. Hur kan du inte göra det när du har den här podden och 262 avsnitt i ryggen?
Men det är...
Alltså det, för mig är det... Alltså, du vet, något i mig blir irriterad.
Ja, det fattar jag. Men på något sätt så säger jag detta för att jag vill att liksom folk som lyssnar ska veta att bara för att vi har haft den här podden i 5 år så är det fortfarande ingen självklarhet för mig att prata om mina känslor med någon annan. Alltså jag har jättesvårt för att öppna upp mig till exempel. Alltså jag har, det är väldigt lätt för mig att hålla saker för mig själv. För att jag nog inte har växt upp liksom i en familj där man pratar så mycket om vad man känner. Liksom. Man pratar om det när det verkligen syns.
Mm.
Men det är ju jättelätt att dölja i oro till exempel. Alltså det kan jag göra för mig själv också.
Men jag kommer ha bokat in till nästa gång.
Ja, varsågod. Ja. Jag ger dig fria händer.
Okej, men jag tänkte nu innan vi ska slida in liksom på dagens intervju.
Mm.
För nu, går det, nu blir det liksom så här kontrast det här.
Mm.
Men min söndag var nästan tvärt emot.
Mm.
För jag var på spa. Min kille fyllde, Emil fyllde 27.
Mm.
Och jag skulle överraska honom med spa. Jag var verkligen inte ångestfri, för där blir jag med som någon jävla, alltså det är som att man stoppar ner, du vet, något så här litet djur och ska se när kokpunkten, alltså när den ska börja dö typ.
Mm.
Så du vet, vi ska ner då i någon slags massagepool på det här spaet, fantastiskt spa, i Varberg, Asia spa, tips, inte spons.
Mm.
Då har de någon så här liksom olika stationer där det är vattenstrålar, eller strålar, alltså det är som en bazooka med vatten. På något ställe ska det in i ryggen, ja. På, du vet.
Mm.
Och vi är ner i denna poolen då. Och min kille är ju liksom, för det första han kan stå upp och sova typ.
Ja.
Och när han bara såhär, nu ska jag slappna av, då bara då i en handryckning. Ja. Eller vad det är man säger. Alltså du vet, då slappnar han av.
Ja.
Medan jag funkar ju inte riktigt så, om man säger så.
No så, shit.
Så jag ner då i poolen liksom.
Ja.
Avslappning är skitsvårt för mig.
Mm.
Och vi ska börja där och det ska in i rygg och det ska liksom mm. Och då är det som att när det börjar liksom igång här med de här, då får jag något ångestpåslag.
Mm.
Och detta har jag pratat om med min psykolog också, att så här, hon sa det att ja, men ibland kan lugn trigga ångest.
Ja.
Och alltså för att man är så ovan vid det.
Mm.
På samma sak som att avslappning för mig triggar ångest, för att jag är så ovan vid det. Jag går och spänner mig mm. och ja, det ena med det tredje.
Mm.
Så du vet, helt plötsligt i poolen, för jag liksom, Emil ligger ju där, blundar tillbaka lite. Alltså han är den liksom ja. Som fixar det här. Och jag bara, älskling, jag mår illa. Och han bara, va? Tror jag typ att jag är magsjuk då eller någonting. Mm. Jag bara, nej men alltså jag mår illa. Och du vet, nästan det är min ja. Röst liksom.
Mamma, snälla,
upp i poolen. Mamma. Jag bara, vi får gå ner igen sen. Men du börjar liksom komma massa ångest här till mig. Alltså då fick vi bearbeta det, ligga i någon varm källa eller vad det var alltså. Så det var min helg. Men det var också en väldigt härlig söndag, för att säga, jag bara, jag älskar den här mannen väldigt mycket.
Mm.
Min kille.
Det var ju fint att han gick upp från den här härliga bassängen och den gången, trots att det faktiskt var hans födelsedag.
Nej men, och då tänkte jag på dagens avsnitt.
Ja.
För att det är bland det mest liksom spännande jag har gjort.
Mm.
Alltså när vi träffade dagens gäst som heter Egil Linge.
Mm, och jag hade längtat efter den här dagen.
Jag hade längtat och jag hade så storslagna idéer om hur det här avsnittet skulle bli.
Mm.
Och så blev det ännu bättre.
Ja, verkligen.
Och Egil är psykolog och expert på relationer.
Yes.
Han är även, alltså han anlitas även så här mycket som specialist inom klinisk psykologi, så mm. ni förstår, alltså det här är ju en människa som kan allt.
Ja, men vi valde ju främst att fokusera på kärlek och relationer.
Ja, men Egil är ju också författare till den här, alltså väldigt väldigt många känner nog till den här boken.
Mm.
Hemligheten, från ögonkast till varaktig relation. Alltså det är en sån här bestseller.
Yes. Och det blev också mycket fokus på alltså tillit, att mm. våga lita på andra människor, att våga öppna upp sig, otrohet pratar vi ja. Mycket om.
Anknytningsteorierna, alltså vad är det som händer? Det som händer när vi är barn, hur mycket påverkar det egentligen våra relationer när vi är vuxna?
Yes, och så den stora frågan, hur håller man liksom en kärleksrelation vid liv? Det läste jag senast i morse på Instagram, just den här med bara, men vad är kärlek och hur får man en relation att funka? Och egentligen är ju kärlek det här vardagspusslet, att man fortsätter vilja vara med någon, men hur vill man fortsätta vara med någon? Det har Egil svaret på.
Oh my god, det är dags att lyssna. Vi rullar intervjun med Egil Linge.
Varsågoda! Hej Egil och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack.
Det är jättekul att du är här, jag är så taggad på det här avsnittet.
Ja, det är jätteroligt. Vi har ju försökt ett par gånger att få ihop det. Men jag har tur att det blev till
sist. Ja, bättre sent än aldrig.
Men för de som inte vet, vem är du?
Ja, jag heter Egil Linge, jag är psykolog, psykoterapeut. De flesta känner nog till mig från böckerna Hemligheten, dels Hemligheten, dels den mörka hemligheten.
Mm.
Det är där tror jag människor känner igen mig. Och sen tror jag människor känner igen mig kanske också från TV4 med Malou, där jag är regelbundet med nu sen, jag tror 2008, så det är ganska många år där också.
Ja, det finns mycket klipp med det på YouTube har jag upptäckt.
Ja. Ja, men min mamma visste, för hon sa det, hon bara, nej men gud, jag känner igen det så mycket. Visst brukar han vara hos Malou? Jag bara, jajamän.
Men vi ställer alltid samma fråga till våra gäster, och det är, ja, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Rädsla.
Mm. Mm. Snabbt svar.
Jag tror att det, vi har gjort så himla mycket konstigt av det här med ångest liksom, så mm. något väldigt märkligt tillstånd liksom, som man inte kan styra eller ställa över speciellt mycket, utan det kommer, och ibland vet man varför det kommer, ibland vet man inte alls varför det kommer.
Mm.
Men om man byter ut ordet ångest mot rädsla, så är ju ångesten den emotionella reaktionen på rädsla. Det är på det sättet vi reagerar när vi blir rädda. Och många människor som inte kan spåra var ångesten kommer ifrån, om de kommer till mig och säger jag har sån ångest, vad tror du det beror? Jag vet inte, det, bara, det kan ju dyka upp mitt i natten, jag har inte en aning. Om man istället då går in och frågar samma person, finns det saker som du är rädd för? Så hittar man ofta vägar fram. Det kan ju vara allt ifrån mörker till ensamhet till att man ska bli sjuk. Jag menar, det kan vara vad som helst. Men det är alltid kopplat till rädslor. Ja. Och det tycker jag har varit en miss i behandling och behandlingsformerna. Att man har varit så fokuserad kanske på symptomen.
Ja.
Det är ju en hjälp naturligtvis, det är inte dåligt så här. Men man måste också kunna se lite mer vad ångesten har fyllt för funktion för oss människor. Vad vi har haft för nytta av att ha ångest. För våra kroppsliga system skapar aldrig någonting som vi inte har nytta av. Det finns till och med nytta av depressioner. Men naturligtvis, vi ser det mer som någonting som är plågande, någonting som är jobbigt som vi helst inte vill ha naturligtvis. Och därutav också behandlingarna som har kommit runt ångest.
Precis.
Ta bort. Mer ta bort än att förstå.
Ja, precis. Men alltså, hur kom det sig att du från allra första början blev intresserad av psykologi och sådana här frågor?
Det är en jättelång historia, men jag skulle vilja säga att det är ganska slumpmässigt val. Jag hade inte alls det som yrkesval på den tiden när jag pluggade, så himla länge sedan då, eftersom jag har jobbat i 42 år. Så var det bara knäppskallar som blev psykologer. Så det ville man inte ens berätta vad man pluggade för någonting, utan man hittade på olika andra saker på något sätt. Sen var det också bara tjejer som pluggade psykologi. Det fanns ju nästan inga killar. På kurserna av 35 stycken kanske vi var 2-3 killar. Men det var ju bra när vi skulle ha fest. Det var
precis, mycket att välja på.
det var inte det dummaste.
Men idag ska vi fokusera på kärlek och attraktion och relationer. Och du har ju bland annat, som du sa, skrivit boken Hemligheten tillsammans med Dan Josefsson, som handlar om precis det här. Men varför är det så viktigt med nära relationer?
Naturligtvis, vi är starkare om vi är två. Ensamhet gör oss mer sårbara. Och så ligger det ju hela vår genetik liksom, för att vi ska överleva som mänsklighet så måste det komma barn till världen. Det innebär väl kanske inte att vi måste leva där för två tillsammans, men det finns ju mycket genetiken som talar för att vi behöver varandra, och vi behöver varandra också när barnet är avlat på det sättet, därför barnet behöver beskydd. Och en person beskyddar ett barn sämre än vad två personer är. Därför är det jätteviktigt.
Men vi tänkte på det att det finns ju exempelvis ett uttryck som är så här, ensam är stark, och ibland kan vi känna att det finns liksom en viss mentalitet att man inte vill göra sig beroende av en annan person. Typ att man säger så här, du kan inte älska någon annan förrän du älskar dig själv. Alltså, vad tänker du om det, att det finns en mentalitet som nästan är så?
Det är ju en mentalitet som är politiskt framodlat, både politiskt och kulturellt liksom. Att vi ska stå på egna ben, vi ska ha våra egna yrken, vi ska ha vårt eget boende. Vi värderar ju väldigt upp i vårt samhälle att klara sig själv, stå på egna sätt, på egna ben, att inte vara beroende. Medan beroende ses som någonting negativt, osjälvständigt. Om att vara oberoende är samma sak som att vara självständig liksom, så blir ju beroende någonting som blir osjälvständigt. Och det här gör ju att det blir svårt i relationsskapandet, därför att alla kärleksrelationer kräver ett beroende. Det är omöjligt att vara i en kärleksrelation utan att det inte finns någon beroende. Då ska jag inte vilja kalla det en kärleksrelation, utan då blir det kanske mer en vänskapsrelation. Kanske lite mer kompisrelation.
Ja, det är så sant.
Så det här är ju framodlat, och det här började ju otroligt tidigt. Det här börjar ju redan på förskolenivå. Där barn som inte blir speciellt ledsna när mamma och pappa går utan säger hej då, nu går jag och lekar om de kan prata. Mm. De är ju bekväma för förskolan. Ja. De behöver man inte sitta och trösta och förklara att snart kommer de tillbaka och snart blir de hämtade och så här. Mm. Inte att förskolan har någonting emot det, men ändå det finns en prioritet liksom för de ja. Som klarar sig själva. Det ses som att de är starka och de behöver ingen och är jämnt glada.
Exakt. Mm.
Men som man vet i anknytningsforskning är det ju där en sanning med modifikation. För det är ju så att också de barn som är trygga ska egentligen bli, kanske inte ledsna, men de ska bli oroade när deras beskyddare försvinner.
Mm.
Så när man inte blir det så är det inte det som är tryggt. Nej, utan det trygga är egentligen de barn som blir ledsna när mamma och pappa inte finns där.
Mm. Men ni skriver också i er bok om att den ofrivilliga ensamheten inte är nödvändig för någon. Och det tänkte vi, det kanske kan uppfattas som nästan lite provocerande att höra. För det finns ju väldigt många som upplever att de är just ofrivilligt ensamma. Så kan du utveckla det lite? Hur menar ni med det?
Nej, men våra tankar är ju att vi kan alltid skapa relationer. Sen kanske det inte blir kärleksrelationer, det kan ju bli vänskapsrelationer eller någonting. Om vi verkligen har det som mål att försöka komma närmare andra människor, så vet jag inte någon som inte kan lyckas. Men det kanske inte det vi tänker, att det blir en livslång relation, utan det kan bli en vänskapsrelation. Mm. Det kan bli relationer där man pratar med någon gång i veckan. Det kan vara en relation där man hälsar på busschauffören. Det finns ju liksom en jättebred variant av det där, va? Så det här ofrivillig ensamhet, då skulle jag nog vilja lägga ändå att den som känner på det sättet, att den måste göra på något annat sätt, den måste förändra någonting i sitt beteende, den måste söka mer kontakt med andra. Och det finns möjligheter, det bara kanske man inte ser dem.
Men det där är så sant. Det, så tänker jag att man kan fastna i det väldigt lätt också, att man, alltså man låser sig att säga nej, men det är kört och det går inte, för att man ser verkligen inte att det finns möjligheter.
Nej, men så ser man ju också bara hur det funkar för alla andra utan att de precis. Då behöver ändra på sina beteenden. Och bara, varför ska jag behöva ändra på mitt beteende när du inte behövde göra det liksom?
Precis.
Ja.
Men alltså, framförallt kanske i storstäder så är det ju väldigt singeltätt. Eller jag vet inte om det är så.
Jo,
det
Stockholm är väl en av de mest singeltätaste
i världen.
Ja, det är så. Ja. Men varför är det då så svårt för så många människor att skapa relationer?
Ja, men det är ju lite utifrån det här vi pratar om. Ja. Att vi har ju ett samhällssystem som väldigt mycket prioriterar det här med självständighet, klara sig själv. Och om man har det som idé, då blir det ju lite svårt kanske att närma sig. Man kan ju närma sig andra liksom, men kanske att dela för mycket med andra. Det kanske inte alltid känns bra. Det följer inte kanske någon sorts norm som finns. Längtan kan ju finnas, men det är ju, vi kan ju hålla oss ändå till en norm liksom som finns runt omkring oss. För vi vill ju visa oss bra, vi vill visa oss starka, vi vill visa att vi klarar av saker. Att vara för beroende, det kanske, ja, det känns inte bra. Sen beror det ju på lite också vad man har för erfarenhet med sig när man växer upp. Om beroendet är någonting positivt. Jag menar, om beroendet av sina föräldrar eller sitt hem är något positivt, någonstans dit man alltid kunde söka sig när man ville ha hjälp eller beskydd eller mat eller trevligt umgänge eller så, då naturligtvis har man ju förmodligen som vuxen också en annan idé om relationer och hur de kan se ut. Däremot, har hemmet varit farligt, har det varit hotfullt, en plats där man helst inte vill vara om man inte måste vara, så naturligtvis påverkar det oss också som vuxna att våga gå in i relationer, för då har vi ju ingen sån grundmodell med oss.
Men jag skulle ändå säga, alltså jag menar, jag tycker ändå själv, jag har liksom växt upp jättetryggt och har liksom, ja, men haft en trygg relation med båda mina föräldrar, men jag tycker ändå, alltså jag blir jätteotrygg om jag ska närma mig andra människor, att öppna upp mig för någon annan. Jag vet inte om det är liksom samhällsnormerna som har fått mig att känna så, för i min värld är det ju lite så här, jag vet inte, inte lika starkt att direkt öppna upp sig för någon. Alltså jag ser det som något, jag ser inte det som något negativt, för jag tycker det är coolt när alla andra vågar göra det, men jag själv är väldigt rädd för att göra det.
Men man skulle kunna gissa att om du hamnade i en riktig kris så skulle det då vara lättare för dig att söka hjälp av andra än om du hade en annan bakgrund.
Ja.
Nu när du säger att öppna upp sig och så kanske du inte krisar så jättemycket. Det är mer, du är med i ett socialt sammanhang där de andra kanske inte gör, visar så himla mycket av sig själva, eller alla har sin position och då plötsligt börjar förändra den och säger men jag behöver jättemycket. Det blir ju jättesvårt.
Ja, för jag menar, jag tycker inte det. Jag kan ju inte på ett sätt säga att jag har svårt för att öppna upp mig, med tanke på att jag sitter här i podden och pratar om mina egna känslor vecka ut och vecka in. Ja, men just när det kommer till liksom kärleksrelationer tycker jag det är väldigt svårt. Det är nu, alltså jag känner mig väldigt rädd för att bli liksom sårad eller utbytbar eller inte få mina känslor besvarade, så då skiter jag typ hellre i det än att vara den som blir sårad liksom.
Och det är ju, kan vi säga, kärleksrelationer, där blir det ju på något sätt det ultimata liksom. Mycket närmare kan man ju inte komma.
Nej.
Än i en kärleksrelation. Man kan komma jättenära vänner också, men det är ju ändå någonting annat på det sättet, va? Och då, eftersom du kan ha haft jättebra när du växte upp och så här, men du är ju också uppvuxen i ett sammanhang där du har gått i skola, du har sett dina kompisar agera på olika sätt, du har haft olika vänner och så här, du har haft kompisar som har varit schyssta, du har förmodligen haft kompisar som pratat bakom ryggen, kanske inte om dig men om någon annan liksom. Så du har ju en massa erfarenheter. Och hur ska du veta i den här nya relationen som du kanske har träffat någon vecka vad det är för person? Och då måste du ju, om du är lite klok, så måste du bli lite försiktig och kanske inte öppna upp allt den första veckan. Du får göra det vecka nummer två eller någonting. Så det är en ganska normal reaktion på. Och där tycker jag igen att man kan koppla det här med barn. Barn kan ju vara jättetrygga, men kommer de i en främmande miljö? Jag säger ju, när jag dels har gått med mina barn och också barnbarn liksom, att de kan ju vara, när de är hemma, väldigt livliga, full fart. Sen går man bort de första fem minuterna, är de ju perfekta. Då sitter de där och de dricker sin saft och så här. Efter 10 minuter är de inte alls på det sättet. De är väl perfekta ändå, men på ett annat sätt. Och det är väl samma det här i relationer, att när man möter någon så där och ska komma nära, så naturligtvis det tar ett tag innan saften är uppdrucken. Om man vågar göra på ett annat sätt.
Ja, jag tror det är det som är lite så typiskt för vår generation, att allt ska gå så fort med. Ja. Så man kan liksom inte ta det här att första dejten är ofta ganska stel. Det är båda nervösa. Det blir inte så här, samtalet rullar kan inte riktigt som man har förväntat sig att det ska göra. Och då blir man med så här, nej men det där var inget för mig typ.
Ja.
Alltså man skiter i det direkt för att man har för höga förväntningar.
Men
hur vet man då att man så har träffat den rätta?
Det är lite som vi skriver i boken, hemligheter, att man kanske måste ändra lite på sitt system, att man kanske inte ska dra de här snabba slutsatserna efter en dejt.
Nej.
Om det känns i alla fall någorlunda, om det inte liksom skär helt ihop i magen eller något träffar den här personen, så kanske man ska träffa den ytterligare en gång. Och jag ändå, som i mitt yrke, är väldigt van att bedöma människor. Jag gör ju ingenting annat, jag har inte gjort någonting annat i 40 års tid. Så kan jag ju tycka, när jag träffar någon person första gången, att det här kommer ju gå jättebra. Den här personen ser jag hur man skulle kunna guida i psykoterapi. Jag kan träffa någon som jag tänker, det här kommer att ta tid. Det kommer att gå bra, men det här kommer att ta lång tid innan vi kommer att kunna göra någon förändring. Efter 3 samtal tänker jag kanske helt annorlunda. Och då är jag ändå van att bedöma. Så jag kan inte ens jag kan bedöma.
Nej.
Utan det är olika hur vi kemiskt, tror jag, passar ihop, hur vi ser på varandra, våra kroppsspråk. Det, ja. Det är ett enormt signalsystem som vi inte ser på det sättet. Och det, man får ju se till att det där systemet inte lurar. Därför är det ju bra om man tycker att det är, ja, det var väl sådär. Ja, många som alla andra dejter.
Ja.
Men att man kanske ses någon gång till för att se att är min bild på samma sätt när jag har träffat den här personen kanske två gånger till.
Ja, precis.
Och där tror jag många kanske inte ger sig den chansen. Därför det passar inte in i deras norm eller deras önskan eller drömmar. Exakt. Hur det ska se ut.
Precis.
Man har så här en bild av att det ska vara kärlek vid första ögonkastet.
Ja, är det inte det? Alltså, nej, då är det inte rätt.
Nej.
Ja.
Men väldigt många, när de kanske börjar dejta någon och sådär, upplever att de liksom börjar leta fel på personen de dejtar. Att det inte är någon som duger.
Mm.
Varför blir det så?
Nej, men det hänger ju ihop med det här som vi pratade nyss om, att när vi träffar en person första gången som vi inte känner den här, så för att kunna komma till den här punkten där vi börjar öppna oss och säga att men det här har jag längtat efter hela mitt liv, eller det här är det jag vill ha, så måste vi försöka scanna av den här personen, vem är den? Och i den här scanningen så liksom söker vi både, tror jag, efter positiva och negativa saker. Liksom. Mm. De negativa sakerna är mer skyddande än de positiva sakerna. För de negativa sakerna gör ju att vi blir försiktigare på något sätt. Så det är intressant där med våra affekter, att vi har ju många fler negativa affekter, alltså känslor, än vad vi har positiva.
Ja.
Och det är ju det där får jag ofta på föreläsningar, men varför är det så? Varför har vi bara glädje och nyfikenhet på det positiva, men vi har ledsenhet, ångest och avsmak och allt. Men det är ju det att det är en större överlevnad i de negativa affekterna än i de positiva affekterna.
Mm, det är klart.
Så naturligtvis, det är inte så konstigt att det här systemet slår på där vi är kritiska, eller för vi måste ju komma underfund med den här personen. Är det här någon jag kan öppna mig för? Precis. Är det någon jag kan vara ärlig mot? Är det bättre att låta bli?
Mm. Men det var många som skrev till oss med, och det har vi ju själva upplevt med så här, och haft mycket vänner som upplever att de alltid liksom blir intresserade eller kära i dem som inte liksom blir kär tillbaka, att man alltid har den känslan liksom. Varför är det liksom så att det känns som att när det är någon som slutar vara intresserad av en, så vill man ha dem lite mer typ?
Nej, men bygger man på samma tråd så är det ju samma sak här, att om någon drar sig mer undan, då behöver vi ju inte skydda oss på samma sätt.
Nej,
nej.
Du behöver inte dra upp de här konstigt hår, eller?
Nej, precis.
Han är för kort.
Nej, då ser man helt plötsligt jättemycket fina sidan.
Då blir det inte lika. Liksom, då behöver du inte söka det. Då kan du använda dig mer av de här positiva affekterna, kan vi säga.
Ja.
Som är närmande, liksom. Att vara nyfiken. Jag undrar, varför gick han, eller varför gick hon, eller varför har hon inte av sig? Hon var jättetrevlig och så vidare. Va? Så det är också kopplat med det där hur vi scannar av människor och hur vi upplever den här kontakten.
Ja.
Alltså det är så intressant.
Ja, men det säger ju allt. Ja. Allt makes sense.
Men det är ju väldigt enkelt så där, om ni intervjuar någon här och den personen skulle bli väldigt passiv, så kommer ni ju förmodligen öka på frågorna.
Ja.
Ställa mer frågor. Ja. Försöka hitta andra infallsvinklar. Precis. Och så för att få den personen att prata. Däremot om någon pratar mycket, då behöver ni inte.
Nej.
Så det är ju där vi närmar oss för att skapa den här kontakten mer aktivt, om den andra är mer passiv.
Ja.
Ja. Gud, vad intressant.
Ja, gud, ja.
Men ni skriver i er bok om något som kallas relationstrappan.
Ja.
Vad är det för något?
Relationstrappan är att vi går igenom olika trappsteg i relationen, allt ifrån att vi har plötsligt ett intresse, att vi börjar träffa den personen mer och mer, tills det högsta trappsteget att vi bestämmer oss att ja, men vi är ett par, vi är tillsammans. Jag tror att det är så vi skriver. Det var några år sedan jag läste boken, men jag vet. Det var någonting i den stilen.
Ja.
Och det är ju så att de första där att visa intresse, det har de flesta ganska lätt att göra liksom,
ja.
På något sätt, och vara lite kompis eller, mm. men, eller tycker det var kul på festen eller,
mm. man hör av sig.
Men när vi går vidare i den här trappstegen att träffas mm. fler gånger, det är då anknytningsmönstren aktiveras. De är inte aktiva, kan vi säga, hela tiden.
Nej.
Till viss del är de aktiva, men de stiger ju mer och mer. Så då om vi har ett anknytningsmönster, till exempel undvikande att bli passiva eller så, så kommer vi bli, när vi kommer längre in i relationen, när vi träffs fler gånger, så kommer vi ju välja den sidan att kanske bli mer. Vi blir inte tysta, men vi kanske anpassar oss
ja,
mer
mm.
till vad den andra tycker eller vad den andra vi ja. Plötsligt får vi samma intressen som den och så.
Mm.
Eller att vi blir kanske ännu, om vi är mer ambivalenta som vi skriver i boken, då kanske vi blir ännu mer klängiga.
Ja.
När vi är nära målet så tänker vi hålla
hårt
i den här relationen.
Gud, ja.
Så det här påverkas ju av, desto djupare vi kommer, desto tydligare kommer våra anknytningsmönster
ja.
Synas, mm. i alla fall i relationen.
Mm. Ja, men för att berätta om anknytningsteorin.
Anknytning handlar ju om, jag tycker det finns en stor anknytningsforskare, Mary Main, som har uttryckt att anknytningen handlar egentligen om att det är en stor skillnad mellan barnet och mamman. På det sättet att barnet behöver ju mamman för att överleva.
Mm.
Den behöver omvårdnaden, den behöver maten, den behöver skötseln liksom för att klara sig. Och mamman behöver också sitt barn.
Mm.
Därför att barnet är ju en förlängning av henne själv. Det är ju själva livet som på olika sätt går vidare. Så den är ömsesidig.
Mm.
Men hon säger att i en väldigt svår situation, en omänsklig situation, så kan mamman lämna sitt barn att dö. Men barnet kan aldrig lämna mamman.
Mm.
Och den här ojämvikten som finns tack vare att hon är vuxen och barnet är spädbarn liksom, mm. gör ju att barnet med alla medel måste försöka vidmakthålla kontakten,
ja.
Eller upprätthålla kontakten,
mm.
och kommer då välja strategier som gör det bäst, där barnet upplever att den får mest kontakt, mm. om det får mest kontakt om det är väldigt lugnt, om det får mest kontakt om det skriker, om det får mest kontakt om det ibland, att det inte spelar någon roll om det är tyst eller lugnt, så kommer mamman ändå,
mm.
så lär sig. Och det här är grunderna i anknytningen,
ja.
Så man kan säga att de är de viktigaste överlevnadsmekanismerna som vi har,
mm.
och som utvecklas så småningom i de här tre huvudmönstren. De som har trygg anknytning,
mm.
de som har en otrygg anknytning som delar sig i två grupper som man kallar för dels den ambivalenta anknytningen, dels den som man kallar för den undvikande anknytningen.
Mm.
Och det intressanta med de här studierna som är gjorda i världen, det är ju att oavsett vad man gör dem, om man gör dem i Sverige eller Sydamerika eller Kina eller var än, så är de här procentfördelningarna alltid lika. 60% av alla världens barn har en trygg anknytning.
Uh-huh.
Som i kort innebär att den har en tillit, kan vi säga, till föräldern. Den är uh-huh. säker att om föräldern går så kommer den tillbaka.
Uh-huh.
40% har alltså en otrygg anknytning.
Mm.
Och de här 40%, hur de fördelar sig bland de undvikande och ambivalenta, skiljer lite på olika kulturer. Om vi tar bara Sverige så har vi 25% med undvikande anknytning. Och 15% med ambivalent anknytning.
Okay.
Mm.
Och de här 25% med undvikande anknytning, de har lärt sig att ska jag få en bra kontakt med min förälder så gäller det att jag är skötsam, att jag är lugn, att jag inte ställer till det, inte bråkar för mycket.
Mm.
Det har de lärt sig.
Mm.
Däremot har de ambivalent anknytning så har de lärt sig att enda sättet att hålla kvar föräldern, det är ju att kämpa.
Mm.
Så försöker de gå ifrån mig så är det ju bara att hålla kvar och slänga sig runt benet och se till att de inte kommer iväg någonstans.
Ja.
Klamra sig fast helt enkelt för att de inte ska försvinna. Och det är intressant att de här mönstren, man har känt till det här ganska länge, sen ska jag säga 40-50-talet någonstans. Mm. Men det är först nu man har kunnat plocka upp det i vuxen ålder, för nu är de här första testpersonerna bara att de måste bli fem vuxna. Ja, liksom. Så därför har man kunnat följa det här, liksom, hur har det här utvecklats. Mm. Och då ser man att de här anknytningsmönstren finns ju kvar genom livet.
Oh, Gud, ja.
De påverkas naturligtvis. Det är inga statiska system.
Nej.
Det är ju så att de som är jättetrygga kan bli otrygga. Mm. De som är otrygga kan bli trygga. Liksom. Mm, mm. Men det finns ändå en röd tråd hur de fortsätter från det vi är ungefär ett år och framåt i livet. Att det finns en sån här tråd genom livet.
Wow. Vad skönt.
Så alltså, men hur skulle du säga, alltså, hur stor roll spelar barndomen in i våra framtida relationer?
Jag skulle vilja säga att den har en stor betydelse, men den är inte allt.
Nej.
Det beror också på vad som händer senare i livet, vilka vänner som man har, vilka andra personer man lär känna. Mm. Det kommer också påverka systemet.
Ja.
Men att säga att det inte har någon betydelse alls, det är tokigt.
Mm.
För naturligtvis finns det en påverkan.
Mm.
Men det är ingenting som säger att om man har haft det jättesvårt att man skulle bli en dålig partner.
Nej.
Eller någonting, utan det kan vara fullt tvärtom, därför att man vet hur det kan vara och man har också en annan referens.
Mm.
Så jag menar, man kan nog bli fantastisk som partner.
Oavsett. Mm. Vi berättade för våra lyssnare att du skulle komma hit, så vi fick ju en mängd frågor, så jag tänker att vi tar några av dem också nu när du ändå är här. Hur hanterar man en otrohet i ett förhållande om man väljer att fortsätta vara tillsammans?
Oerhört svårt.
Mm.
Det beror på lite när den här otroheten inträffar, efter hur lång relationen är.
Mm.
Naturligtvis är det en väldigt kort relation, så kommer det nog kanske inte lämna så stora spår efter sig.
Nej.
Däremot har relationen pågått ett tag, så lär ju spåren bli större med det här med att våga lita på eller tro på. Egentligen går det inte att reparera otrohet. Och det här ser jag ju eftersom jag har människor allt ifrån 18 upp till 90 år i min mottagning. Så kan jag ju se par i 70-årsåldern som fortfarande bråkar om otrohet som låg 50 år tillbaka i tiden.
Ah.
Så det verkar inte försvinna eller glömmas bort på det sättet. Varje par som träffs skapar unika band sinsemellan. De kommer aldrig haft de banden med någon annan person, utan de är unika med hur de träffades, hur det var tillsammans, hur de har upplevt saker ihop och så vidare. Va? Det som händer vid en otrohet, det är att det här bandet brister.
Mm.
Att sy ihop det igen, det kommer bli svårt. Det blir, den här tråden kommer inte hålla något vidare bra. Utan det man måste göra då, det är ju att man måste börja att skapa en ny relation.
Ja,
man kan inte bygga det på den gamla, för det kommer inte hålla, utan man måste börja då på en ny relation.
Ja.
Men som sagt var, vi glömmer ju inte. Vi har ju inga system i huvudet som kan subtrahera.
Nej.
Vi kan ju bara addera. Så det här gör det oerhört svårt. Däremot kan jag ju träffa par där det har funnits den här de här händelserna eller problematiken, vad man kallar det för, och som ändå är lyckliga därför att de valde att fortsätta, därför att det blev saker som blev så mycket annorlunda senare i livet, med kanske barn som inte skulle ha funnits om de inte hade fortsatt, eller annan lycka. Så att, men oftast är det oerhört svårt, och människor försöker på alla sätt att reparera det här. Jag menar, om du har varit otrogen så är jag otrogen, får man försöka hitta något sätt att balansera det här. Det är ju en modell att försöka handskas med det, eller aldrig prata om det. Så det finns en massa, man ser verkligen hur människor kämpar med det här, va?
Mm.
Och det här har ju varit en medvetenhet, tror jag, otroligt lång tid, eftersom den också kommer igen i religion på olika sätt. Va? Det där att man inte får skilja sig och så här. Va? Därför man har förstått att människan går lite åt olika vägar och har lite olika. Så jag menar, man har ju försökt styra det också religiöst på olika sätt.
Ja, precis.
Att det här. Men det är så reparerat, det vill jag säga där.
Och ändå bra tips som du sa, i sådana fall får man liksom starta om relationen och bygga nya band.
Ja, för att de nya gamla band. Inte bygga på de gamla. Nej. För det kommer inte att hålla.
Nej.
Men jag tänker, alltså, finns det någon typ forskning på så här, alltså, hur vanligt är det med otrohet? Är det vanligt?
Jag tror att det ligger ganska högt. Det är också olika i olika länder. Ja, men jag vet inte, det är kanske också olika sätt som man kan forska det här och hur vad folk svarar på det här.
Ja.
Men jag har inga siffror på det, men det är ju en vanlig orsak till separationer.
Mm.
Och vi har ju mycket separationer.
Ja, precis. Mm. Ja.
Men hur skapar man tillit till någon?
Tillit, det skapar man egentligen. Det är intressant den här frågan, tycker jag. Hur skapar vi tillit till andra? Mm. För vi vet ju hur vi ska göra när vi ska skapa tillit till barn.
Mm.
Vi vet att vi måste till barn, har vi lovat dem någonting så ska vi ju helst fullfölja det som vi har lovat. Vi vet att det är viktigt att ses ofta. Det är viktigt att bygga upp en kontakt. Det är viktigt att uppmärksamma barnet på de olika känslor, förstå hur det kommunicerar och så vidare.
Mm.
Så vi har ju egentligen massor med instrument när det gäller barn.
Mm, ja.
Men vi har ingenting när det gäller vuxna.
Nej, är det så stor skillnad då?
Ja, det finns egentligen ingen skillnad.
Nej.
Men vi agerar eller tänker som att vi inte vet.
Gud, ja.
Fast vi egentligen kan.
Ja.
Och vet det här.
Mm.
Så det är ju en vanlig fråga jag ibland ställer. Så här, ja, men okej, okay, men om det här var ett barn då?
Mm.
Vad skulle du göra då? Och då kan ju folk rabbla upp vad man skulle göra.
Mm.
Jag tycker ju inte att det gäller det, för det är ju inget barn naturligtvis. Va? Men egentligen metodiskt är det egentligen samma sak då, bara mer med en vuxen. Och det är också en av de viktiga trådarna där jag får ju ofta, det kanske ni har fått frågor på det här, hur får man relationer att hålla då? Vad är det som gör att de blir varaktiga?
Precis. Mm.
Och där tror jag en av de sakerna också som kommer igen när det gäller barn och vuxna, det är ju att på barn slutar aldrig vår nyfikenhet. Jag menar, är de 3 år är vi nyfikna varför de gör som de gör.
Mm.
Är de 10 så är vi. Men också om de är 30 år.
Mm.
Så är man som förälder fortfarande nyfiken när man som förälder märker att det är någon förändring.
Ja,
personen verkar mer ledsen, mer stressad, upprörd, arg, whatever. Så kommer vi ju fråga, liksom, vad har hänt? Liksom, har det varit något på jobbet? Eller hur har du din relation? Eller vad vi frågar.
Mm.
Men när det gäller partner så är vi ju jättenyfikna när vi inleder en relation.
Ja. Mm. Ah.
Jag brukar säga så här att när man är nyförälskad och ska ta bilen till Åre eller Sälen och åka skidor och så, att den resan går ju på 5 minuter.
Ja.
Efter 10 års relation så tar det sina 4-5 timmar att komma dit. Och man har ingenting mer att prata om.
Nej, precis. Den ena sitter och läser i en bok medan den andra kör.
Ja. Så det är någonting som försvinner, den här nyfikenheten.
Mm.
Och att vidmakthålla den är ett otroligt viktigt instrument för att kunna vidmakthålla också en relation.
Ja, alltså, säger ju sig självt också egentligen. Ja. Alltså, jag tänker ju de vänskapsrelationer jag har som jag känner ändå fortfarande blommar. Alltså vår vänskapsrelation till exempel. Det är ju för att vi ändå fortfarande har nyfikenhet i den.
Ja, att man är det. Och såklart gäller det för alla relationer.
Ja.
Det känns så självklart när du säger det.
Ja, varför är det inte så självklart?
Vi har aldrig sagt det själva.
Nej då.
Nej, så det här är ju verkligen en konst. Vidmakthålla. Och det som hindrar oss att göra det. Man kan ju undra varför vi inte fortsätter då. Liksom. Är det bara därför att det är barn med nyfikna? Men det finns andra komponenter också. Och det som är ju en vanlig sak i längre relationer, det behöver inte vara kärleksrelationer, det kan vara parrelationer av olika slag.
Mm.
Det är ju att vi blir tankeläsare.
Mm.
vi tror att vi vet vad den andra tänker eller tycker eller tror liksom. Så det blir onödigt att fråga. Utan ser vi att någon är besviken så säger ni till varandra, ja, det är därför att dörren var låst. Därför blev hon så sur och vi kom inte in här eller någonting. Ja. Eller, vad som helst. Mm. Så den här tankeläsningen som vi får när vi är tillsammans med någon lång tid förhindrar nyfikenheten, för vi tror hela tiden att vi vet precis vad den andra tänker, vad den andra tycker, vad den andra känner, fast vi egentligen inte har en jota om det.
Nej.
Jag tänker att jag och min kille har varit tillsammans i 2 år. Ändå tänker jag så, ja, men jag vet ju vad han sa.
Ja.
Gud, det är så intressant.
Mm. Jo, men också att du skulle kunna säga, ja, då var det som att han blev arg. Ja, fast det, du har inte frågat, blev du frågat, arg nu och varför blev du arg i sådana fall?
Sant.
Ja.
Mm. Okej, men det var en som skrev så här: det känns som att gränsen mellan att vara för kräsen och att göra avkall på sig själv är ganska hårfin. Hur ska man veta när en relation faktiskt inte är bra för en?
Jag tror att man måste våga lita mycket på det man känner.
Mm.
Mm, jag tror att vi lätt blir logiska i vårt tänka han eller hon vill aldrig någonting eller de har inte lust med någonting eller liksom, vi går så mycket på vårt tankeinnehåll.
Exakt.
Men vi måste fråga, hur känns det för mig när jag är tillsammans eller när vi är nära? Känner jag mig lugn eller känner jag mig oroad eller blir jag stressad eller vad är det jag känner? Och sitter den känslan i, så måste vi ju dels måste vi hitta något sätt att förmedla den till den andra.
Mm.
Och se om den har en förmåga att göra någonting åt den känslan som jag upplever eller liksom förändra den på något sätt.
Mm.
Däremot om känslan sitter i väldigt långt, då måste vi nog undersöka, tror jag verkligen, är det här någonting som fungerar för mig eller fungerar det inte? Eller, men det är ju i kommunikationen man kan utreda det här.
Mm. Det var också väldigt, väldigt många som skrev till oss om att, så här, att de har levt i en ömsesidig relation liksom, där allt har känts jättebra och de båda har varit jättekära och sen plötsligt har man blivit dumpad och hela uppbrottet har gått jättesnabbt och sen så ser man också ganska snabbt hur ens ex då går vidare och liksom skapar en ny relation med en annan människa och att man då känner så här, hur kan vi ha haft så olika syn på vår kärlek? Alltså det har känts så ömsesidigt, men har det, har det varit det verkligen om den här personen nu kan gå vidare så snabbt med någon annan? Liksom, hur ska man tänka där?
Jag tror ju att om det skulle vara så att den ena personen upplever att det här är jättebra liksom, och sen nästa dag är den andra försvunnen med någon helt annan, då är det ju något speciellt skeende i det liksom.
Mm.
Någon som inte har visat vad den egentligen tyckte eller bara var följsam eller någonting på det sätt.
Mm.
Däremot om det har varit under lång tid, att man, när man börjar lite titta på hur relationen har varit och att vi pratade väldigt lite med varandra de här sista perioden, vi låg nästan aldrig med varandra, vi gjorde aldrig saker ihop, så blir det ju inte så konstigt att plötsligt den andra går vidare, hittar någon som är följsam eller har lust ungefär med samma saker och att det blir en ny aktivitet. Men för oss kan det ju verka väldigt märkligt.
Mm, mm.
Och det här ser man när det gäller separationer. En sak som är besvärligt när det gäller separationer, det är ju att den som lämnar har ju ofta haft den planen under en lång tid.
Mm. Ja.
Det är ingenting som kommer den dagen de presenterar. Jag tänkte på det här igår. Nu är det slut.
Mm.
Utan det har ju pågått i månader.
Mm.
Och det gör ju att det blir en väldigt obalans. Så när den säger att det här går inte längre, jag vill avsluta den här relationen, så blir det ju chock för den ena.
Ja.
Medan den andra har bearbetat det i flera månader.
Mm.
Och då blir ju skeenden jättekonstigt. Den som har redan varit separerad i 6 månader, för den är det inte så konstigt att en månad senare vara en ny relation.
Exakt.
För då har den ju pågått i 7 månader.
Ja.
Men för den som står kvar så blir det ju jättekonstigt.
Mm. Ja.
Hur kan den personen bli så glad? Hur kan den bara skifta gå in liksom, jag måste ju vara helt knäpp som inte har sett det, eller mm. vad man nu tänker ja, sig, eller precis. Den andra är knäpp. Mm. Förhoppningsvis tänker den så.
Ja.
Så det är ju den här obalansen som blir.
Mm. Det var också någon som skrev, hur kommer man över rädslan för att bli lämnad?
Har man den erfarenheten att man har blivit lämnad, övergiven och så vidare, så är det ju viktigt i den kommande relationen att man måste ge det tid. Det här är ingenting man kan bara säga nej, men jag ska inte, det här var så unikt för den personen liksom, så ja, då har man väldigt bra självkänsla.
Ja.
Det är skönt om man har det och tänker det är den andras fel, så att, det här bryr jag mig inte om. Men vi säger i vanliga fall så handlar det ju mer att då måste man ge sig tid, för det är också någonting som går sönder. Mm. Så att bygga upp till lite kommer ta sin tid. Precis. Den kanske inte går så, även om man kanske tycker jättemycket om den här personen. Mm. Så är det ju viktigt att man ger sig tid.
Mm.
Och det bästa sättet att ge sig tid, det är ju också att berätta för den andra vad som har hänt.
Ja. Mm.
Så att den förstår varför man kanske inte får direkt svar på sms:et, ja. Eller varför den andra inte hör av sig direkt eller så.
Mm.
Att den kanske behöver tid. Och då blir det ju bara intressant med den partnern som kan ge tid.
Mm, såklart.
De som inte kan ge tid, där funkar det inte. Därför att då kommer man ju inte kunna bygga upp den här tryggheten.
Nej. Mm.
Sen är det ju lite olika också var det sker i livscykel liksom.
Ja, såklart.
Jag menar, en relation som tar slut när man är 19, det är en sak. Är man 35 är det en annan sak. Mm. Och så här. Det är lite också hur livet ser ut runt omkring, och om det finns barn eller inte barn, och yrken och, ja, det är många saker som spelar in.
Mm. Men utöver nyfikenheten då, vad är ditt bästa tips för att hitta kärleken och bibehålla den?
Men jag tror man tjänar på att göra förenkla saker.
Mm.
Och jag tycker jag träffar, det kommer ganska många naturligtvis utifrån böckerna, och så är det ju väldigt många som söker min mottagning och funderar just på det här, hur hittar man kärleken och hur går det till och på det sättet. Och många säger ju att de kan ingenting om relationer, fast de haft långa relationer bakom sig, så de är ju proffs egentligen på relationer, men de anser själva det, är därför det har varit misslyckat.
Ja. Mm.
Ganska stor grupp kommer väldigt långt med att på dejterna bli tydliga med vad de söker eller vad de vill.
Mm.
Att säga att jag går hit, det är ju ganska givet liksom, det är en dejt, men det jag kommer hit är att jag söker någon som jag skulle kunna ha en varaktig relation med, eller någon som jag kan dela upplevelser med, eller någon som jag kan känna mig trygg med, och så vidare, va? Det händer då och då, några gånger per år i alla fall, att människor kommer till mig, kommer en gång, och så pratar vi om det här att våga vara tydlig oavsett vad den andra tycker om det. Och så ringer de nästa gång. Jag behöver inte komma, jag har hittat min kille.
Nej.
Eller min tjej.
Oh my god!
Så det händer. Alltså. Några gånger per år stöter jag på det här. Och det är ju bara genom den här tydligheten. För de flesta dejter får man ju en bild, det är ju någon CV-presentation.
Ja,
gud ja.
Vad man har gjort, vad man inte har gjort, vad man jobbar med, vad man inte jobbar med, och så vidare. Va? Så man pratar ju kanske inte så jättemycket utifrån sig själv.
Nej.
Eller sin önskan. Liksom, det ska man få stå på något sätt av konceptet dejt.
Precis.
Men det räcker inte, utan jag tror att en viktig bit i det här, det är ju att våga vara tydlig.
Mm.
För jag menar, varför skulle inte ni få längta efter närhet eller längta av att dela saker och ting?
Mm.
Men då kommer ju in allt det vi har pratat om här, va? Den här försiktigheten, man vet inte vem det är, vad den kommer säga, om det kommer den sprida ut, här är en som bara vill vara tillsammans, eller det är ju så många olika hinder naturligtvis.
Ja, man måste göra tydlighet lite mer coolt, känner jag.
Ja.
Mm.
Och våga stå för det.
Ja, det är det, ja.
Mm. Punkt slut, liksom.
När jag var singel kunde jag verkligen uppleva det, att när jag skulle gå på en dejt vågade jag ju, alltså det skulle inte falla mig in och säga så, för jag ville ju, tänkte jag att om jag säger det, jag tycker den här killen, jag är helt galen.
Alltså då kommer han ju springa därifrån. Ja. Det är ju svår, jag måste vara och verka ointresserad för att jag ska få hans intresse.
Ja, så tänkte jag.
Mm. Ja. Ja, mm. Gud. Ja, man är så dum. Mm.
Men något mer tips för att liksom bibehålla kärleken i sin relation, mer än nyfikenhet?
Det är ju ett ömsesidigt tagande och givande. Jag tror liksom att man måste både vara beredd på att ställa upp på den andras önskan om saker eller den har lust med, och sen ibland gör man sina saker. Det är ett växelspel liksom. De som bara ska, jag menar, tack vare att man är så rädd för beroende idag, så är det ju många relationer så, jag vet i alla fall många killar tänker så, att ställer jag upp och inte går och kollar fotboll ikväll, då kommer jag aldrig komma härifrån. Jag kommer få sitta hos henne dygnet runt och polarna kommer ju, alltså klubben kommer ju skicka hotbrev. Det intressanta i det där är ju att om vi säger att någon tycker inte om att vara ensam, så den tycker inte om när ens partner går iväg, va? Så blir det ju inte bättre av att man står på sig att du måste lära dig att vara ensam, för jag kommer gå iväg. Det är ju bättre än inledning i en relation att man ställer upp. Eller att man tar med sin partner. Eller om man då absolut ska gå på den här matchen, så gäller det ju att man håller tiderna då. Om man säger att den matchen är slut 18, att man jag är hemma 6:30. Däremot kommer hem 23, kommer ju inte göra den andra tryggare.
Nej.
Så grunden är egentligen för att skapa en väldigt varaktig, det är ju att titta på sina egna beteenden och se, gör det här min partner tryggare?
Ja.
För jag menar, återigen är vi tillbaks till början där vi ska skapa den här trygga basen tillsammans. Ja. Den som vi en gång fick med föräldern, att ha den här trygga grunden. Liksom. Och det är ju precis det vi måste också göra i de vuxna relationerna. Vi måste skapa den här tryggheten. För svaret på frågan, blir personen tryggare om jag sticker iväg eller inte, så kommer nog alla förstå att det skulle vara tryggare för den, men man tänker mer i konsekvenser. Eftersom vi är rädda att bli för beroende, ja, då måste ju den andra lära sig att fan, det här är ju min hobby liksom. Det kan jag inte rucka på. Där måste man bli mjukare i kanterna, då har man ju god chans till att få en bra relation.
Ja, bra tips.
Verkligen. Alltså gud, jag är liksom fylld
med kunskap. Du har den kärleksfullaste relationen.
Ja, det kommer jag. Ja. Men sista frågan då.
Ja.
Vad inspirerar dig, alltså i livet i stort?
Det är ju kunskap. Jag är väldigt kunskapstörstig, inte på psykologi speciellt.
Det räcker nu.
Men allt möjligt, historia är jag intresserad av, kulturer är jag intresserad av, se nya saker, lära mig saker, det tycker jag är väldigt inspirerande. Och att ha goda människor att dela det med. Det är fantastiskt, eftersom vi alla upplever, även om vi ser samma sak, så upplever det på olika sätt. Och där kommer väl lite psykologin i, att det är intressant på det sättet. Så det är väl saker som inspirerar mig, först och främst kunskap.
Tack så jättemycket, Egil, för att du äntligen vill gästa oss på den.
Tack för att jag fick komma. Bra, tack. Hej.
Alltså när vi hade avslutat den här intervjun, så sa ju du och jag att det är därför vi är så jävla bra vänner fortfarande, för att vi fortfarande är så nyfikna.
Och jag vet ju själv, alltså du vet så här, ibland när man träffar vissa människor så blir det den här typ, alltså man kan ju nästan bli kär även i vänskapsrelationer. Alltså
gud,
bara, shit, jag var på den här festen igår och träffade en människa. Fan vilken härlig jävel. Man känner direkt att det är ingen kärlek mellan oss på något sätt. Men man bara liksom går upp i en vänskapsrelation. Men det kan ju också dö väldigt snabbt. Och de gångerna när det har gjort det för mig är det ju för att för vi har ju liksom verkligen tappat intresset och nyfikenheten för varandra. Vi är liksom inte nyfikna. Vad känner du när det här händer? Eller liksom, vad har du varit med om? Alltså det är ju det bästa, när man känner att man är nyfiken på en annan människa. Och man bara så här, jag vill lära känna varje del av dig liksom.
Ja, men jag ringde Emil efter det här och bara, vet du vad vi ska behålla i vår relation? Nyfikenheten.
Ja.
Han bara, va?
Hur fan ska det gå till?
Nej men han bara, va? Alltså, va? Jag bara, nej men, och så förklarade jag, och han bara, ja alltså det låter väldigt väldigt rimligt.
Ja, och jag tror med så här, man kan ju känna för så här nyfikenheten av att man måste liksom in och vilja gräva, alltså så här, nej, jag uppskattar bara så mycket när någon frågar mig, hur har din dag varit?
Ja, eller
så här,
det är det.
Kan du berätta om din dag?
Exakt.
Eller hur ser dina dagar ut? Hur mår du i den här perioden i ditt liv? Alltså såna enkla jävla frågor som är så lätt och bara de bara uteblir.
Mm.
En annan sak med som jag har liksom lagt märke till förra veckan var det, men liksom det satte sig bara för att jag visste att vi skulle släppa det här avsnittet. Mm. Mårten Granlund som har, är grundare till Under Kevlaret, han har gästat oss tidigare. Han gjorde på sin Instagram så här lite kärleksfrågor och sånt, vet man kan göra frågedekaler och så här. Så ställer han frågan, hur många här som tittar på det här har liksom har haft eller har en crush på någon eller är jättekär i någon länge eller kanske en kort period och som inte har sagt det till någon. 94% tryckte alltså nej, att man inte har berättat det.
Nej, men det är så hemskt.
Det är fruktansvärt.
Ja.
Alltså ut med språket.
Det är, ut och alltså, säg det, alltså ut och berätta det.
Ja, för också, alltså man behöver inte göra det till en så himla stor grej. Alltså det blir ju en stor grej för att man själv gör det till en stor grej. Och så här, jag kan, där kan man ju med... Det blir ju som en negativ spiral för anledningen till varför jag gör det till en stor grej kan ju ibland vara för att jag tänker nej, för han kommer tycka att det är en så stor grej. Ja, men låt han fucking tycka det då. Det, är ju, det ligger ju hos honom då.
Precis.
Eller henne eller vem det nu är du ska säga det till. Liksom. Men i mitt fall är det ju då män som jag ska öppna upp mig för. Nej, men alltså gör det inte till en så stor grej, bara säg det.
Nej, men, och jag, men alltså, du vet, för jag älskar ju att prata om relationer och kärlek.
Ja.
Alltså fan vad jag älskar det. Jag vill doktorera i kärlek.
Ja. Mm,
alltså kan jag få göra det med det här med otrohet med då?
Mm.
Alltså jag visste det.
Ja, ja, det gjorde jag med.
Hur ska man, men tänk dig Sofie att sitta som ett par och vara 70 år. Den ena var otrogen när de var typ 30.
Ja.
Och så man kan inte släppa det. Och jag fattar det.
Ja.
Men du är det bara så här, leave that fucking bitch.
Ja, men det leave him. Vi är ju så himla rädda för att vara ensamma ju.
Jag vet.
Det är ju det. Så då är man hellre kvar i en trasig relation än att våga ge sig ut och vara ensam. Och liksom, man har väl inget hopp om att man ska träffa någon annan.
Alltså, väldigt många av er fick ju förhoppningsvis också svar på några frågor som ni ställde.
Yes.
Och jag känner så här, Egil måste komma tillbaka.
Det måste han. Alltså det löser vi ju. Han har ju faktiskt sin mottagning typ granne med vår poddstudio, så att vi kan ju se snart igen.
Ja.
Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan.
Ja, nästa vecka hörs vi igen.
Yes,
det men är tills otroligt.
Men tills dess måste ni såklart boka biljett till vår show som vi åker ut med till våren.
Ja,
en kväll på Skala, en kväll i Lund och en kväll i Göteborg. Biljetterna hittar ni på eventin.se. Det är bara att söka på Ångestpodden så kommer liksom alla de olika evenemangen upp där.
Och sen glöm inte att gå med i vår Facebookgrupp.
Ångestpodden.
Ångestpodden, vi pratar vidare.
Men ni måste besvara frågorna innan ni blir insläppta.
Ja, många går, tror att man bara kan gå med, men alltså vi måste ha svar på frågorna för att det är ju en grupp om och kring Ångestpodden.
Yes. Och ångest överlag.
Verkligen. Mm. Mycket ångest i dem.
Ha det bäst. Så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Hej då.